Ska jag slå upp Romarbrevet? Det har jag varit flera gånger. Att det var pingst idag, det skulle jag naturligtvis ha tänkt på och haft här en riktigt bra pingstpredikan. Men vi kommer nog in på pingstens budskap också. För att det är ju som så att om vi försöker i egen kraft, det kommer att komma in här på den här predikan, det var några här som försöker, jag ska uppfylla lagen, jag ska göra det och det och det och det och det. Och det visade sig att det gick inget vidare för dem. Det fungerar inte. Och så kommer pingsten, hjälparen, den helige ande. Jag hörde när jag var liten då, ja, liten och liten, jag bodde i Forshaga, jag var väl 15-16 år kanske, i den storleken. Då var det en man som heter Leben, han bodde bara från Kiel, den är mannen. Och han hade en pojke, jag var så avundsjuk på den där pojken. Han var 16 år, hade körkort och körde bil i Sverige, kan ni tänka det? Han körde på ett kanadensiskt körkort. Han hade varit i Kanada och tagit körkort. Ja, om han fick eller inte, det vet jag inte, men bil körde han när han var 16 år. Och då var det pappan där, en gammal pingstvän från Kiel. Han hade varit i Kanada. De hade jobbat där, bröt och stubber. De hade väl, och stubbrytning. Ja, de höll på oss lite liv av sig. Jag minns han predikade på ett tältmöte där och han sa att de hade slitit så väldigt med de där stubbarna och bröt. Men sen upptäckte de att det fanns någonting som heter dynamit. Och när de hade upptäckt det, då var det en lätt match att få bort stubbarna. Och just det är pingsten, den helige ande. Det är alltså rena dynamiten. För Jesus hade sagt, jag ska sända hjälparen, den helige ande. Kraften. Och så får det gå upp för oss att det är kraft i det här. Det är dynamit. Jag får liksom tillgång till någonting som vi får utforska. Ja, det var inte det jag hade tänkt egentligen, men jag kom att tänka på den här Leben som upptäckte dynamiten. Det var inte han som, men han upptäckte att det gick bra att använda vid stubbrytning. Kära Jesus, jag bara tackar för att du ska vara med här. Och att den här nu mötet, du ser vi är inte riktigt så många som vi kanske brukar vara här. Men Jesus, hjälp oss att vi nu får ett möte med dig. För att om vi bara har ett möte här för gudstjänstens skull, eller möte skulle vi ha kommit hit och satt oss, och så ska vi sitta här en timme eller en och en halv, då, ja, det, då ger det ju inte så mycket. Då kunde vi liksom lika gärna ha stannat hemma. Men Jesus, vi har kommit samman här nu för att vi vill ha ett möte med dig. Jag vill ha en hälsning från dig. Och jag vet att, ja, jag vet att vi allesammans som har kommit hit, vi har kommit hit för att vi vill möte med dig. Vi vill sitta här och känna atmosfären med dig. Och jag tackar dig att du nu möter var och en av oss personligen som sitter här. Jag ber om dig, Jesus. Amen. Romarbrevet, det har jag hållit mig i några gånger när jag har stått här. Kapitel 6 och 7 en gång. Nej, 6 en gång och sen 7 och 8 en annan gång. Och efter 8 så kommer kapitel 9 och sen 10. Vi får se om jag tar mig gömmer de här. Det blir ingen detaljstudie, men det blir lite grann i stora drag. Men först i första kapitlet, 16 versen, där skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sen greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. evangelium, glädjebudskapet om Jesus. Det är en Guds kraft som frälser, som räddar. Ja, och vad var liksom grunden? Jo, var och en som tror. Jag sätter alltså min tillit. Jag bestämmer för jag vill tro på Jesus. Det är tron, trons konsekvens. Evangeliet frälsar, det räddar var och en som tror. Nu bläddrar jag fram till kapitel 9. Där talar Paulus först här om Israels folk. Och han säger som ja, de har liksom, han ser att de har inte tagit emot riktigt, de vill inte det. Och Paulus, han har ju upptäckt frälsningen, kraften i Jesus. Kraften i Jesu blod, när Jesus dog för oss människor. Jesus uppstod, Jesus lever idag. Det här har Paulus upptäckt och han brinner för det här. Och han liksom säger, men han säger här att ja, jag skulle önska att jag skulle bli fördömd, men att Israels folk, att de skulle få upptäcka det här. För att de har ju liksom allt, de har växt upp i det här, men de försöker, ja, de har försökt följa lagen och de har försökt det gjort, men det har ju inte fungerat. Och så tar den om löftet och att det om Abraham, och det var liksom Isak, en av Abrahams söner, som förde löftet vidare, och ja, det kan klarar inte jag reda ut helt. Men jag ser i alla fall att arbete i egen kraft, försöka att uppfylla lagens bokstav, lagens alla krav, det fungerar inte. Sen står en rubrik här, Guds rätt att välja. Här står Paulus fram i, ja, ända i 20, från vers 10 till 27 någonting här, att Gud, han är suverän och välja. Det är Gud som har bestämt. Och jag vet, den här gruppen vi har haft, vi fyller i lite, vad säger avsnittet om Gud, vad säger avsnittet om Jesus, vad säger avsnittet om människan, om den heliga ande. Våran torsdags- eller onsdagsgrupp, vad vi har varannan vecka, vi har då det här underlaget, och så tittar vi. Väldigt ofta kommer vi fram till en slutsats. Varför är det nu så här? Jo, det är för att Gud vill. Gud, han vill. Han vill oss människor väl. Gud, han vill inte att någon människa ska gå förlorad. Därför sände han Jesus Kristus. Paulus skriver om krukmakaren här, att har inte krukmakaren rätten av en lerklump göra det han vill? Och då liksom kan ju inte lerklumpen protestera. Men vi ska vara övertygade om att Gud, han vill vårt bästa. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Han visste ju det, såg det, att genom den här lagen att människan ska leva och vara perfekt, det fungerar inte. Utan jag måste göra något radikalt, och då sände han ju Jesus Kristus. Han sände hit Jesus till jorden. För att han uppfyllde lagens alla krav. Han dog i mitt ställe, han dog i ditt ställe. Det är ju det som är det fina. Och så vill Gud bra. Och det konstaterar Paulus här i vers 30 och när verset framåt. Att Israels folk då, de strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet. Men det har inte nått fram. Därför att det sökte inte rättfärdigheten av tro. Men hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Och då skriver han här i kapitel 10: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem, det är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Mose, han skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron, den säger, alltså jag ska inte, vad man kan göra nu då? Ja, jag inser, det är Jesus det här är. Han gav sitt liv, men okej, hur får jag då tag på honom? Ja, grannens gräsmatt är nog, han är, vart är han? Jag får gå och leta efter den. Vem är det som ska fara upp till himlen och hämta honom? Vart är han? Vem ska fara ner i underjorden från de döda och ta hit honom? Liksom, han är... Man gör så konstigt. Vi gör allting så, liksom, så komplicerat. Paulus, han säger, vem ska fara upp till himlen, det vill säga att hämta ner Kristus? Eller vem ska fara ner till avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Jesus, han har ju liksom fullbordat, han dog på korset för mig. Han uppstod, han lever idag. Han sände hjälparen. Jag kan be till Jesus redan här och nu. Det är ju det vi liksom får till och ta till oss. Det är möjligt. Jag behöver alltså inte gå hämten på något konstigt ställe eller någonting. Utan det är ju här och nu där vi lever i våran vardag. Och det förstår det här i vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och det står en liten kommentar här till vers 10 och 9: Jesus är Herren. Nya testamentet tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet Herren. Jesus är Gud själv som kom ner hit till jorden i mänsklig gestalt. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Jag bekänner Jesus som Herre. Jesus är Herren. Och jag tror i mitt hjärta att döden kunde inte behålla honom. Gud uppväckte honom från de döda. Då ska jag bli frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Var och en. Ja, kan det gälla mig? Kan det gälla mig? Var och en. Ja, Bjarne är ju var och en av alla. Är det någon som sitter här som inte känner sig som var och en eller en av oss här. Jag kan se Ander, för han är en av var och en här. Jan-Olof, han är en av var och en. Och Ben är en av var och en. Och Roger är en av var och en. Vem som helst som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är klart det att jag åkallar Herrens namn. Jag bestämmer mig för att jag känner att jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Jag ber till Jesus. Och jag ber, okej Jesus, jag vill ha den här frälsande tron. Jag vill tro. Hjälp mig, ge mig den tro jag behöver. Ja, då ger han det. För Gud vill ju att vi ska bli frälsta. Jesus, han har fullbord på korset. Men nu kommer väl jag in här idag nu då, som står här med Guds hjälp. Men hur skulle det kunna åkalla den som det inte har kommit till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte har hört? Och hur skulle det kunna höra om ingen predikar? Ja, nu står jag här och berättar att Jesus, han sa, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det berättar Jesus om, det har han sagt. Och det har jag liksom hört, jag har lärt mig det, jag har umgåtts med Jesus, jag pratar med Jesus i bön. Och han har liksom sagt till mig, jag vet ju varför vi bor i Smedjebacken helt klart. Det vet jag, det är för att vi ska berätta för människor i Smedjebacken att du behöver inte gå förlorad. Det finns en väg till räddning. Ta konsekvens av det. Släpp in Jesus i hjärtat. Omvänd er. Be om förlåtelse. Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Jag tror att vi har fått ett uppdrag. Vi är här i Smedjebackskyrkan. Jag är övertygad om att vi har fått ett uppdrag från Jesus att vi ska berätta för människor. Det finns räddning. Det finns frälsning. Sen är det inte jag eller vi här som frälser, som räddar, utan det är Jesus. Vi pekar på vägen. Vi får stå som en stoppkloss och peka på, här går en avtalsväg. Följ den, så leder den vägen till himlen. Du kan få uppleva Guds frid i hjärtat. Du kan få uppleva av Guds kärlek. Sen står det en bra vers. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Det är ett gott budskap. Du behöver inte gå förlorad. Det finns räddning. Det finns hjälp. Från droger, allt elände. Jag bestämmer mig. Människan är född med fri vilja. Jag bestämmer mig. Jag vill följa Jesus. Jag tar emot honom. Och jag ber om styrka och hjälp. Och jag tar konsekvensen av omvändelsen. Sen står det här att, men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Det kanske är så att vi går ut och berättar för folk. Alla kanske inte tar emot, men vi har fått möjligheten. Människan har fri vilja. Annars menar jag, vi kunde ju, Gud kunde skapa oss som robotar, och så hade han sagt, ja, så vi inte, men han gjorde inte det. Människan har fri vilja. Vi har möjlighet att ta emot eller att välja att inte ta emot. Ja, vad ska vi säga mer? Sen kommer det massor om Israel här och det, men det tror jag lämnar det därhen idag. I alla fall, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Det ska inte kännas som något krav att man slår ner någon i huvudet. Utan det här, det är ett erbjudande. Ett erbjudande från Gud själv. Och Gud, han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till tro på honom. Och Gud, han har ett hem i beredskap åt oss. Det finns en plats i himlen, tror jag, beredd för varenda en av oss. Och den platsen får vi ta i besittning. När jag öppnar, jag bestämmer för Jesus, nu öppnar jag mitt hjärtas dörr för dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Jag ber dig, helige ande, kom in och förvandla mitt liv. Jesus, jag bara ber dig här nu att vi ska få en stund där vi får ett möte med dig, helige ande. Hjälp mig att jag verkligen kan öppna mitt hjärta ordentligt mer på nytt. Och få ta emot av kraften i evangelium. Så att det inte bara blir ord, utan kraft. Tack Jesus att vi får en hälsning från dig. Den här friden som kommer. Den här rösten som talar. Tack att den rösten nu kommer att påverka oss så att de här hundslagsmålen som är inom oss, att vi matar den vita hunden. Och jag vill också komma och tänka på, jag vill också be här nu för Lisa och Peter som inte mår så bra idag. Jag ber om att den där svarta hunden, den maten, den ska inte ta. Låt dem få bestämma sig, Jesus, att nej, nu är det slut med det här. Nu är det Jesus istället som ska få bli min tjänare och min herre, som jag vill tjäna. Jag vill tjäna Jesus. Jag vill ha ett liv tillsammans med Jesus. Hjälp oss att det får bli dagens bön här, att vi får verkligen ett liv tillsammans med Jesus i den heliga andes kraft. Så att de här stubborna som vi brottas och bryter med, hjälp oss att vi får upptäcka kraften i den heliga ande. Amen Jesus. Jag tror jag ska sjunga en sång alldeles själv här. Nu är den här mannen som önskar sången, han är inte här. Men jag ska sjunga den sången då, så ska jag ge en CD och så ska jag tala om för att jag sjöng, men du var inte här. Jag gör det. Får vi se hur det går.
När jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom leder livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud. Jag i där alla under som Herren gjort sen första Adams tid. Hur nådefull han varit alla stunder och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud. När tryckt av synd och skuld jag faller neder vid Herrens fot och ber om nåd och frid. Och han min själ på rätta vägen leder och frälsar mig från all min synd och strid. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store slutligt alla tidens höljen falla ut i åskådning byter sig min tro och evighetens klara klockor kalla min frälsta ande till dess sabbatro. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud, tack gode Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud, tack gode.
Carl Boberg som skrev den här sången, det är precis, han ser naturen, konstaterar det måste finnas en konstruktör bakom. Andra versen, han sin egen otillräcklighet, han upptäcker den. Det här räcker inte, jag har strävat men det räcker inte. Jag har synd, jag behöver bli befriad. Och så ser han det att i Bibeln, där har jag lösningen. Jag faller ner inför Herrens fot och jag ber om nåd och frid. Och han upptäcker det, min själ, den får bra mat. Han blir ledd på rätt väg. Sen ser han framtiden. Hans tro kommer och blir värre. Han liksom kommer att få se konsekvensen när han kommer till himlen. När alla tidens höljen falla ut i åskådning byter sig min tro. Min frälsta ande får sabbatsro, får vila. Då brister han ut. Tack gode Gud, tack gode Gud. När slutligt alla tidens höljen falla ut i åskådning byter sig min tro och evighetens klara klockor kalla min frälsta ande till dess
sabbatsro. Då brister själen ut i lovsångsljud. Tack gode Gud, tack gode Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. Tack gode Gud, tack gode Gud.